I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hey, Dave.
Yeah, Randy.
Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas?
Maybe sublimely soft.
Or disgustingly cozy.
Wait, what?
I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself.
And for those facing homelessness.
Because one purchased equals one donated.
Wow, did we just write an ad?
Yes.
Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Det är ju det här som kommer definiera ditt liv. Det är vilka som sitter på kanten här. Det är inte vilken lön du har haft, det är inte vilken bostad du har haft, det är inte vilken bil. Det är de som sitter här på kanten.
Janne Josefsson har vikt sitt liv åt att på olika sätt jaga sanningen. Oanmäld har han stövlat in i intet ont anande människors liv. Detta jagande har kostat på. Och idag bor Janne på hemlig adress bakom en skottsäker dörr och tar sällan emot besök. Men det ska det bli ändring på. För i sin hand har Janne precis fått några ledtrådar till vem som just nu närmar sig hans dörr. Välkommen till oväntat besök hos Janne Josefsson. Dagens gäst är programledaren och radioprofilen Farao Groth.
Alltså, jag känner ju doften av både guldspadar och... Jag undrar hur många guldspadar han har. Har han en massa guldspadar? Ja, det måste han ju ha. Han måste ha en guldspadar. Nej, men faktum är den att jag är lite nervös... Lite upprymd. Janne Josefsson har ju faktiskt förändrat mitt liv. Det är inte så många som vet om det. Men han gjorde ett reportage som verkligen förändrade mitt liv. Så det ska bli spännande att få lite höra lite om det. Och jag är liksom mer nyfiken på att få träffa honom än att han ska få träffa mig. Jag är ju blott en ödmjuk. Jag är så jordnära och ödmjuk.
Världens härligaste skratt. Har bott i London. Mm-hmm. Såg dig, Janne, i ett inslag om trafficking när ex var ung och blev själv inspirerad. Engagerade i frågan om trafficking. Har även programlett relationsprogram på SVT innan. Relationsprogram i SVT. Växte upp i Borlänge. Mamma sydde kläder till ex som ex kunde uppträda i. Sydde kläder som ex. Har bott i London. Katrin, vad heter hon? Kattis.
Så här är det. För 20 år sedan så gjorde jag tv-debut i SVTs böglobbyn. Och det spelades in på SVT Göteborg. Då delade jag och Janne Josefsson skrivbord. Så det är möjligt att han skulle känna igen 20-åriga Farao Groth. Men jag tror inte att han gör det. Nej, jag tror inte att han kommer känna mig.
Arbetarna X inte syns i media med Dior-produkter. Dior-produkter. Alltså parfym. Ja, det är en tjej. Ett namn. Jag sa Kattis, men det stryker jag. Kan imitera kabinpersonalen på Lufthansa bättre än alla andra.
Innan till digger samsing besätt som tenderas kapitän ombord begrytts en visit så disse Lufthansa flog.
Har bott i Rom och studerat italienska. Hon är intresserad av hästar och har två syskon. Är flitig besökare i ett kommersiellt radioprogram varje vecka där X berättar historier ur sitt liv. Döptes till ett annat namn än det X har idag. Men vad heter han? Känd, men han var borta rätt länge. De Leva. Där var det. Thomas De Leva är det.
Jag är mest nyfiken på om han har sina guldspadar uppställt. Är han sån där som flashar? Har han ett vitrinskåp med alla sina priser i? Och kommer det vara en, kommer jag få sticka in en mikrofon genom en dörr och springa? Det är ju det som är målet ändå. Och få ställa Janne Josefsson mot väggen.
Välkommen.
Tackar. Då kliver vi på.
Ja. Men det låter som en kille ju.
Ändå att han har sitt... Han har ju ändå liksom sitt namn på dörren. Det är orädd. Säger han då, det är Paris nu, då dör jag.
Nu ska vi se, nu öppna här och så blundar jag så ska jag gissa. Jag tror att det är en medelålders, snygg tjej som gillar hästar. Men herregud, vad roligt, vad var det jag sett dig senast? Jag såg dig för inte så länge sedan. Var det, ja det måste vara på tv. Ja men i Melodifestivalen.
Nej.
Nej men, jo men du var med någonting som jag såg. Kom in.
Han mörkade
bra. Ja, du har ett skratt som är...
Det kunde ha varit Melodifestivalen.
Gud, vad roligt. Har vi träffats någon gång?
Ja. Vet du vad, det har vi gjort. Oh, det har vi gjort, men det är full förståelse för att jag lägger den här bara.
Ja, ja det är absolut. Absolut.
Att du inte kommer ihåg det. För vi, jag tror att vi sågs ordentligt för 20 år sedan. Då delade vi skrivbord.
Skojar du?
Nej. Det var 20 år sedan.
Det är du som man kallas Farao.
Ja, heter Farao.
Ja, du heter Farao.
Ja, men då är det. Han vet hur det är. Han vet hur det är.
Ja, du måste få hälsa på min yngste son och hans tjej här.
Hej, hej Farao. Det såg ut som i piratpodden här, Farao.
Ja, men nu sätter vi oss
här. Vi ska skapa mediehistorien här.
Jag ser i det pappret jag har fått innan du dök upp här att du är uppvuxen i Borlänge. Hur är det att vara uppväxt därifrån?
Alltså, jag var ju väldigt bortskämd. Jag hade ju fantastiska föräldrar framförallt. Mm. Men för mig som ville sticka ut och vara märklig och vara konstig var ju perfekt i Borlänge. Det var ju, liksom, det var ju så lätt att sticka ut. För det, körde man inte epatraktor eller spela hockey så fanns det liksom inget annat. Så då blev man ju annorlunda direkt.
Och du visste att du var annorlunda tidigt?
Ja, ja, men det var för att jag började med dragshow när jag var 8 år.
Så 8 år?
Och du vet, då är man ju... Det här förstår man ju när man blir äldre. Det fattar inte jag då. Men man, som barn är man ju helt oförstörd.
Ja.
Och så skulle man imitera sin största idol på någon skolavslut. Vi hade en sån här kabaré.
Och vem var det?
Och några var Carola, några var Nordman och jag var Sara Leander.
Sara Leander.
För det var min idol. Och mina föräldrar gjorde liksom ingen... De tyckte inte att det var konstigt. Och mamma sydde klänningar och pappa hjälpte mig att repetera. Ja. Så jag skulle sjunga Vill ni se en stjärna? Du vet.
Ja.
Och jag liksom, de som tyckte det var konstigt, det var ju fritidspersonalen eller lärarna. De var ju sådär... Ja. Tyckte att mina föräldrar kanske gav mig lite för lösa tyglar. Och tänkte, det där, det måste vara rädd om honom också. Ja. För Borlänge var ju, under tiden jag bodde där, Sveriges kriminellaste stad.
Ja.
Vi hade ju familjen...
Just
det. De som var så där, nu, man ska aldrig någonsin glorifiera kriminalitet, men det är något med familjen som också känns. De var ju också, vad ska jag säga, inte oförargliga, men det var ju liksom ett gäng som det blev lite lyteskomik. Det blev så mycket Borlänge av det på något vis. Om man jämför med dagens mer organiserade kriminella brottslighet liksom, så var ju familjen liksom Purjo och Satan, och de hade ju så konstiga namn och, så för Borlänge så tror jag också när man levde med det där dåliga ryktet som Borlänge hade, så blev ju också viktig. Jo, men vi har ju bögar till och med. Vi har ju Farao, han är ju dragshowartist. Och så startade man det somaliska bandylaget och du vet, det blev sådär. Man ville ju tvätta bort den här stämpeln. Det här är trevligt folk, du vet. Borlänge är ändå en bra stad. Och peace and love och du vet. Så gick det åt helvete.
Men du har ju inte den dialekten.
Pratar jag i telefon med mamma eller pappa längre än 30 sekunder då, jag kommer ihåg, jag pratade med mamma i telefon. Så ringde jag direkt min chef i Stockholm. Och hon frågade, har du druckit?
läskigt. Du tänkte att det låter jättekonstigt. Ja. Nej, vad menar du?
Ja, det blir något kommer det.
Då kommer det direkt. Oh. Men det hör man ju inte själv.
Nej.
Jag hör ju inte
det. Men varför försvann den, tror du? Dialekten? Lämnade du Borlänge tidigt?
Ja, jag lämnade Borlänge direkt efter gymnasiet och flyttade till London. Och så flyttade jag till Rom. Och sen blev det naturligt. Stockholm var aldrig, det var aldrig för mig så att åh, Stockholm, jag måste till Stockholm. Ja. Men det var liksom inget alternativ riktigt.
Nej.
Då.
Nej.
Att jag skulle bo kvar i Borlänge och jobba med det jag ville jobba med och göra det jag ville göra.
Ja.
Men i Borlänge, det är det här som är så, det är därför jag såg så mycket fram emot att få träffa dig också. Ja. En av anledningarna.
Ja.
Jag gick i skolan i Falun. Och så såg jag, om det var Upprörd granskning eller om det var Striptease som gjorde Lilja for Real.
Ja.
Och det tog
Striptease.
Ja. Och för, du vet, jag tänker så här, man blir matad varje dag med fruktansvärda saker. Men sen är det någonting som slår an. Det är någonting som är så svårt att sätta fingret på. Ja. Vad är det som gör att det där hängde sig kvar? För det, jag blev så drabbad av det där. Så att när sen filmen kom, Lilja Forever, så såg jag den 17 gånger på bio. Oh. Och jag tvingade alla jag kände att gå och se den. Och jag tänkte, alla måste se den här filmen.
Dangoule Rasalaitis heter hon.
Ja.
Och det var, Hannes och jag gör det, kring millenniumskiftet är det. Och det var en helt ny företeelse. Det handlade ju om att Sovjetimperiet föll. Va? Alltså fattiga unga tjejer där, kåta gubbar i väst och ligger däremellan. Trafficking var ett helt nytt begrepp. Och jag såg en artikel i Sydsvenskan att en ung flicka hade hoppat ifrån en bro där och dött, va? Och jag åker ner till Malmö, får en väldigt bra kontakt med en polisman, det här Bosse Lundqvist heter han, han lever fortfarande, väldigt bra polis. Och han berättade hur det hade gått till och sådär, och hur de togs till Malmö. Och så
hur vet de det? Hur kan man veta? Fanns det någon som kunde vittna liksom?
Ja, hennes bästa kompis. Aha. Som jag har träffat senare. Jag har gjort uppföljningar flera gånger, senast bara för 3-4 år sedan. Hennes bästa kompis som aldrig glömmer Dangoule. Och hon lämnade ju också 3 brev som hon hade skickat Dangoule. Men hon hann aldrig posta dem, va? Och vi åkte ju till Vilnius. Och där hon var uppvuxen. Och
Saint Maria.
Ja, och lämna då de här breven. Och de hade ju inte fått reda på att hon hade avlidit eller tagit livet av sig. Det är bland det mest oförglömliga reportage att vara med och gjort, tror jag. Och Lukas Moodysson kommer ju med filmen sen, Lilja Forever. Och då fick han frågan i radio så här, det påminner ju någonting, någon dokumentär i Striptease. Nej, det kommer jag på genom att läsa eller lyssna på Bars konsert eller något sånt där. Så jag skriver brev till honom. Så här, det är ju en sån jävla bra film du har gjort. Men du har ju hämtat hela tagningar från våra dokumentärer. Och du erkänner ju det och sånt där.
Men vad synd att han inte... För det var lite min upplevelse också. Att man gör en sån här film. Och all respekt för konsten. Men en sån film måste man ju också kunna göra. Den är ju dokumentär. Så att det blir svårt att säga, men det här är bara en film som
precis. Det här. Ja, det hade blivit starkare om man hade sagt att Lilja Forever bygger på Dangoule Rasalaitis.
Ja.
Att det var sant, va? Så att det tycker jag med. Och,
men
varför greps du av den dokumentären och den filmen så hårt? Alltså, varför?
Alltså dels, filmen är ju fantastisk för att den är så rå.
Ja.
För att det går liksom inte att göra den. Det går inte att berätta hennes historia utan att göra den så rått. Och jag blev så där. Och så tänkte jag på att för att vi människor ska kunna hantera problematik på det där sättet, så är vi ju liksom designade så att vi glömmer fort. Det blir som inflation. Alltså jag tänker på, nu är det här fruktansvärda som händer i Ukraina, så går Sverige ut första helgen och skänker mest pengar per capita i hela världen.
Ja.
Men sen ebbar det ut lite grann. Det är lite som att kriget i Ukraina, det har hållit på ett år nu.
Ja.
Situationen är lika humanitärt lika fruktansvärd i Ukraina. Men jag ska inte säga att man glömmer, men det försvinner lite.
Ja.
Och då blev det för mig som att Dangoule får aldrig försvinna. Vi får aldrig sluta prata om det här, fortsätter det. Det här var inte en engångsgrej eller något som man får bukt på.
Ja.
Och det som blev intressant för mig var att jag ville engagera mig i det här. Och eftersom det var ett nytt fenomen, alltså fenomenet fanns ju, men det blev, folk kände inte till det.
Nej, riktigt. Nej.
Så var det svårt att hitta organisationer.
Ja.
Och jag började ringa runt och jag ringde Rädda Barnen och Röda Korset och de var sådär, ja.
För du ville engagera dig.
Ja, jag ville engagera mig. Och jag ville engagera mig handgripligen.
Mm.
Och de var sådär, ja, du kan ju bli stödmedlem och skänka pengar. Nu jobbar inte vi specifikt med trafficking.
Nej.
Men vi jobbar ju med det, men du vet. Ja. Nej, men jag kände att jag ville göra något. Jag vill liksom göra något.
Ja.
Den enda organisationen jag fick tag i då var Kvinna till Kvinna.
Ja.
Och de var ju lite sådär, ska vi ta in en ung kille, Kvinna till Kvinna, det här. Men så kände jag också, jag vill ju lära mig om trafficking. Jag måste kunna lära mig allt om trafficking. Mm. Så jag blev inbjuden till en konferens i Stockholm för svenska företag som var etablerade utomlands.
Mm.
Så att det var ICA, Volvo och sådana där. Liksom. Och så var det olika organisationer.
Ja.
Och då var jag väl 17 år eller något sånt där och gick på gymnasiet och fick åka ner till Stockholm och bara få sitta med och lära mig allt det där. Och då träffade jag Anna Lind.
Mm.
Och hon hade väl hört, det hade väl spridits att det var liksom en gymnasieelev från Falun som hade vill engagera sig. Så hon kom fram till mig och sa så här, liksom, du har mitt och regeringens stöd i ditt engagemang mot det. Och jag tänkte bara, gud, nu har jag startat en snöboll här. Och på den konferensen så fick jag kontakt med en organisation som heter ECPAT, som då var väldigt liten. De var jättesmå liksom, men jobbade specifikt med sexuell kommersiell sexuell exploatering av barn. Och sen började jag jobba för dem och åkte runt och föreläste om trafficking.
Åh, fasiken.
Ja. Because of you.
Åh, vad spännande.
Ja, men det är så häftigt att se alltså, vad sånt där... Alltså, för jag menar, jag förstår att det där reportaget har levt kvar i dig.
Ja,
men så många det berör också så här. Och vad viktigt det är att ge ringar på vattnet. Och vad man då i journalistikens namn, i berättandet.
Ja. När Hannes och jag åker genom hela Europa... Hela Europa, så vi är i Albanien, vi är överallt, va. Så möter vi också den här lilla flickan, Susanna, som polisen tar. Och hon ska säljas till till Turkiet. Och hon är prostituerad längs E55.
Mm.
Hon är då 13-14 år någonting. Och jag berörs oerhört, och Hannes berörs, och Bengt Jägerskog, fotograf och sånt där. Och vi åker och hälsar på henne sen på hemmet där. Och vi har gjort uppföljningar. Och jag har fortfarande kontakt med henne.
Uh-huh.
Men jag ställer mig själv frågan ibland. Varför tar jag inte hand om henne?
Uh-huh.
Varför tar jag inte hand om han som jag gjorde av när de plockade ner hela psykvården som bodde på en soptipp i Stockholm och gjorde sin hygien i en container och sånt där. Eller en liten kille i 16-årsåldern som jag intervjuade som radiojournalist som var intaget på ett hem och sånt där. Men jag tror jag hade aldrig kunnat fortsätta då, förstår du? Så att det är nog ett val, va? Men just i trafficking-ärendet då, va? Men Susanna där i Tjeckien, henne känner jag. Och när jag får kort som jag fick nu till nyår från hon som var tolk för mig då, va? Ivona heter hon. När hon... Susanna sitter så här och jag ser att Susanna mår bra nu.
Ja.
För när vi gjorde en uppföljning så var ju det var hon ännu värre i det. Va? När det hade gått 15 år, då gick hon på metafetamin så hon var alldeles sprucken så här. Och, så att uppgiften för mig är ju att bli väldigt konkret. Jag vill ut bland människor, va? Och på det sättet beskriva. Jag sällan med folk som gör teorier och olika grejer, utan ut i Bergsjön, om jag ska göra Bergsjön eller Fittja Paradis och så man gör, va? Och det jag älskar det livet, och det, därför är det så svårt att lägga av.
Kommer det någon som är klarar det? Det gör man väl aldrig riktigt.
Står du på scen fortfarande?
Ja, alltså jag jobbar ju mest... Nu jobbar jag med radio och tv.
Ja.
Men idag blir man ju liksom...
Ska du jobba med Kattis? Nej?
Nej.
Nej, men du ska jobba med TV, ett SVT-program, va?
Ja.
Jag trodde det var Kattis, jag sa. Det första jag trodde det var, istället för du, det var Kattis Ahlström.
Där kom det berömda skrattet. Det är helt olika, är vi inte jag och Kattis Ahlström.
Nej, men jag trodde det.
Måling är svar på Kattis Ahlström.
Hon är ju fantastisk, men hon har inte sånt härligt skratt.
Det är Sveriges mest välfakturerade skratt.
Är det det? Alltså du kan inte stå på scen utan att det kommer fram.
Nej, det kommer alltid fram. Men jag jobbar ju mest som komiker. Mm. Alltså och, så, mm. och gör men programlederi och återkommande gäst i Sveriges största morgonshow på radio. Alltså för mig har humor varit det absolut bästa sättet att bemöta allting. Sen är jag ju också fascinerad av och så nyfiken på grävande journalistik och just
du är det.
Ja, och just på det du säger, att få göra det så som du har gjort, att åka ut och göra saker handgripligt än att sitta på en redaktion och skriva spaltmeter är spaltmeter. Liksom, och idag när alla på något sätt, tack vare sociala medier, så blir alla journalister på något sätt, alla får en plattform, alla får en röst hörd. Och vad är faran med det? Är det bra att det är så? Eller är det liksom, jag hade sånt fantastiskt, det finns ingen yrkesgrupp i världen som är så spännande att prata med som taxichaufförer. Taxichaufförer har sett allt. Alltså kommer man någonstans och vill lära känna en stad, då ska man åka taxi. Sätt i taxin och åk runt en timme och prata med taxichauffören. För det första kommer de oftast inte från Sverige, så de har fantastiska berättelser om sitt land. Sen kan de staden bättre än någon annan.
Jag håller med dig.
Och han pratade precis om det här med att för 10-15 år sedan sociala medier inte fanns, så var mötet med de här människorna. För det är där det uppstår. Alltså bakom en skärm och visst, det är helt fantastiskt vad man kan göra.
Det var därför jag kunde säga, jag vet inte om jag sa det till honom någon gång, men Sven-Bertil Taube hörde jag i radio som berättade hur Evert Taube var så generös och sådär. Men jag vet inte hur många taxichaufförer i Stockholm som har sagt till mig så här: Evert Taube har kört, han betalade aldrig för sig.
Du vet vem som inte heller betalar för sig?
Nej.
Prinsessan Lilian.
Ja, men det kan man...
Henne hade jag på NK när jag jobbade. Då kom hon...
Men hon lever inte, va?
Nej, hon lever inte. Och hon betalade alltid kontant.
Hon betalade alltid kontant?
Ja, men så betalade aldrig tillräckligt mycket. Det fattades alltid sådär. 40-50 kronor. Ja. Och till slut tänkte jag... Du vet, jag var tvungen att gå till min chef. Jag tänkte, jag kan ju inte säga till prinsessan Lilian att nu har du krita här. Nu är du uppe i liksom 200 kronor. Måste du betala?
Ja.
Men då sa chefen, du fråga... Om du är skyldig på porslinsavdelningen. Hon ser det som ett bibliotek. Hon går dit och lånar grejer. Men kan du, en sak som jag var nyfiken för inför ett möte. Finns det reportage som du ångrar att du aldrig gjorde? Jag skulle vilja ha gjort det. Fan att de inte köpte den här idén jag hade. Du vet att du såg någonting, precis som du skrev med Dagole.
Det finns tre grejer som jag skulle vilja ha gjort men som aldrig blev av. Det ena är Katarina Costa-affären. Du vet, den prostituerade tjejen Katarina Costa som gick mycket på Malmskillnadsgatan som...
Med läkarna?
Ja, med läkarna där. Ja. Jag tror att de var helt oskyldiga. Men det är så svårt att bevisa.
Ja.
Att vara oskyldig är väldigt svårt, va? Ja. Men det är det. Sen är det alla historier jag har hört genom åren om kungen och tjejer och sånt där, va? Man vet ju inte riktigt vad som är sant eller inte sant, men jag skulle vilja... Nu har det varit väldigt mycket kungareportage, va? Och de berövar detta. Sen var ju kungen väldigt skicklig. Nu vänder vi blad. Och hela journalistkåren står ute i Halle Hunneberg och bara...
helt perplexa,
Så att, men jag har inga belägg för att han har varit finlyft i sånt där. Va? Men jag skulle väl ha gjort det där på mitt sätt och sådär. Och den tredje grejen är väl korruption inom poliskåren. Som jag gjorde ett försök vid ett tillfälle... Men vi blev lurade av han som skulle lura polisen, så att säga. Va? Så att men det finns sådana där saker som aldrig har blivit av. Men annars har jag ju fått göra så jäkla mycket. Som jag, nu när vi är klara så ska jag föreläsa via datorn för unga studenter som går ut studenter nu och liksom... Och det är så intressant att då ska jag visa några korta filmer som ligger på YouTube och så ska jag prata och så här. Och då är det den gode Rasalaitis, en av dem. Va? Varför klev jag in i det och varför kunde vi komma åt och liksom hur jag har jobbat och varför jag älskat det här jobbet. Även om det har ju handlat om tragedier, människor som har råkat jävligt illa ut och sånt där. Va? Men
kan det, alltså, en sak som är lite besviken över när jag sitter där, det är att jag tänker, vad är alla guldspadar?
Jag har
För du har väl ändå ett gäng, ödmjukt uttryck, ett gäng guldspadar har du.
Ja, jag har 5-6 guldspadar, ja. Men det är inget,
de ligger inte i förrådet.
Du vet, jag hamnade här efter en skilsmässa och nu har det gått nästan, det är snart 10 år. Men jag har inte fått upp, det ligger lite på olika ställen.
Du har inte packat upp än. Nej.
Stora journalistpriset har jag fått, Hannes och jag fick ju för Osmo Vallo och valstugreportaget faktiskt. Mm. Valstugreportaget, ja. När en kollega till mig går in och säger vissa saker och det spelas in med dold kamera. Sen kommer jag efteråt, va? Ja. Det här double talking, va? Du vet, det valet 2002. Alltså,
vet vad jag gjorde? Jag har ju faktiskt filmat en gång med dold kamera. Ja. Och jag måste säga, you gotta have balls. Mm. Det är någonting, för alltså, nu ska jag säga det här på ett bra sätt, men av ens egen moral. Ja. När man sitter mitt emot någon och vet så här, nu ska jag lura dig. Ja. Och så ska man filma med dålkom. Men det behövs ju.
Det man får verkligen tänka till mer än en gång.
Ja.
Bara det att spela in i det fördolda är ju att gå över alla gränser. Men än värre är ju när man publicerar.
Mitt fall handlar om att lämna blod. Homosexuella får inte lämna blod. Fick inte lämna blod. Nu ska jag säga, jag vet inte exakt hur det är idag. Men då fick man inte lämna blod. Och det som blir så absurt är ju att det blir ju till syvende och sist så är det upp till sköterskan som ska ta emot blodet och avgöra. För vad händer om jag kommer in och är bögig eller feminin och säger att, men jag är inte bög.
Nej.
Och hon, ska hon säga, jo men du känns ganska bögig. Och så vill jag lämna ord, vad ska de göra? Hälla ut i vasken?
Sen är det också med den dåliga kameran, i och med att den är lite skakig och sådär, va? Att den gangstifierar personen bara att det är dålig kamera. Aftonrollet spelade in mig med dålig kamera vid något tillfälle, naturligtvis då, va? På någon gala och sånt här. Och la ut det. Och där liksom, det var inget fel, jag hade inte sagt något fel, men det blev ändå ungefär som sån här är Janne Josefsson, liksom så här. Det går ju inte, va?
Känner du dig missförstådd? För jag tänkte när vi sitter och pratar också, jag tänkte så här, vilket socialt pato du har, alltså engagemanget i också människor. För jag tänker att många har ju kanske en idé om att det är aggressiv journalistik med mikrofon i brevlådinkast och ställa folk mot Laila Freivald står och trycker på från andra sidan, och liksom. Kan du känna dig missförstådd? Kan du känna, men jag är ju en god man.
Det är nyttigt att råka ut för saker och ting själv. Råka ut för andra journalister. För att fatta vilken jävla makt vi har. Man måste vara klar över det, va?
Alltså jag har peppar varit så förskonad mot näthat och sånt där. Men en gång, och jag tycker som komiker så får man skoja om allt. Alltså det är jätteviktigt att man får det. För det är upp till betraktaren och sen avgöra om det är roligt eller inte. Eller om det är övergränsat.
Ja.
Det är inte mitt jobb.
Visst.
Och vid ett tillfälle så skojade jag om en katt.
Ja.
Och dagen efter så var det igång.
Liksom. Det är ju vänner då som...
Ja, och det jag lärde mig var dels att du kan inte dementera, du kan inte gå in och försvara dig. För de vill ju ha en reaktion. Och det folk gör, folk börjar kommentera på kommentarerna. Mm. Så jag insåg att det är en bråkdel av dem som driver det här som vet vad jag har sagt.
Ja.
Utan de agerar på far och grot, är djurmisshandlare och djurplågare. Och han uppmanar till djurplågeri och han vill... Och jag fick hotbrev och du vet... Jag kommer ihåg så starkt när jag kände att det här kommer... Och man känner ju när man är i det. Det här kommer aldrig ta slut, tänkte jag. De kommer aldrig ge sig, för det pågår. Och du vet, min familj skulle plåga sig aldrig. Så lyssnade jag på en radiodokumentär om Toblerone-affären, Mona Sahlin.
Ja.
Och så när Ingvar Carlsson sa till Mona Sahlin, stormen kommer bedarra Mona.
Mm, mm.
Och så den gjorde ju liksom aldrig riktigt det för Mona Sahlin. Hon levde ju nästan hela resten av sitt politiska engagemang. Så fanns den där någonstans alltid med.
Ja. Och sen kommer du ju tillbaka med nya grejer i och för sig.
Ja, Mona skulle kunna spela sina kort lite bättre.
Ja.
Men det var samtidigt som att det är obehagligt att känna att när man blir dömd och man kan inte försvara sig. För jag känner, går jag in i det här och börjar försvara, tidningarna skrev om det och det var...
Hur kände du dig då?
Det var hemskt, Och det, för jag ville bara säga, dels en liten del av mig tyckte att det var en skitsak.
Ja.
En liten del av mig tyckte att jag är missförstådd. Jag måste få förklara mig.
Mm.
Men när jag insåg också att förklara jag mig... Så försvarar jag mig i folks ögon. Och försvarar man sig, då kommer måste de gå på ännu hårdare. Att titta, han står inte ens uppe. Och till slut skulle vi komma till någon förlikning, jag och Stockholms katthem. Jag skulle skänka 3 månadslöner till Stockholms katthem. Och jag tänkte bara, nej men det här är helt galet. Jag har ju, alltså jag är uppvuxen med, du vet, det blev så absurt att sitta och säga, men jag älskar katter, det här är, alltså,
men varför ska du skänka 3 månader? Alltså, det är ju jättemycket pengar liksom.
Jo, men som kompensation för att citat då, höja kattens status i samhället, att det var,
ja, då är du...
Och då lärde jag mig, aldrig barn, aldrig djur. Skoja aldrig om barn, skoja aldrig om djur. För det är en,
det går inte.
Nej, gud, det är en kraft som är så, när man sätter igång den, ja, så tar den inte någonsin.
Kan man inte skoja med barn i allmänhet alltså?
Med, jo, men inte om. Man kan inte skoja om barn liksom. Nej. Om det är lättsamt och roligt så, men skoja om folks barn och fostran, ja, folks egna barn och folks djur.
Men samtidigt sa du ju alldeles nyss att som ståuppkomiker, har du rätten att skoja om precis allting.
Ja, och jag tycker att det inte bara är rätt, jag tycker också att det var ett ansvar. För om man tittar på... Alltså,
men du har ändrat det år nu då, för nu är du försiktigare efter den här grejen, eller? Jo.
Ja, jo, det är ju. Ja. Sen kommer man ju undan med mycket som bög. Alltså, ja, det är ju ett bra... i rockärmen att vara vit homosexuell man idag. Det är ju den mest överprivilegierade folkgruppen.
Är det det?
Ja, vi är så lätt kränkta så inte klokt och överprivilegierade.
Spelar
så...
du på det?
Jag...
Ja.
Jag kommer ihåg, jag fick av någon sorts absurd anledning så fick jag en jättenära relation med Skellefteå.
Ja.
Staden Skellefteå. Ja. Bara gjorde mig till hedersmedborgare och tog mig till sitt hjärta.
Nej.
Så fick jag gå på Skellefteå AIKs liksom, match. Och satt med deras sportchef och, du vet, sådär. Och så sa han till mig såhär, Faro, vinner killarna matchen nu, då får du gå in i omklädningsrummet och träffa dem.
Ja.
Så tänkte jag, gå in i omklädningsrummet och träffa dem. Men inser du vad du säger? Ska du släppa in en riksbög i deras omklädningsrum? Alltså, vänd på det.
Ja.
Hade 2 män suttit och tittat på konståkning och sagt såhär, du, sätter hon en trippeltål nu, då får du se någon duschar. Alltså då hade man ju tyckt, det är helt absurd. Men det här var det som att det med böger, det är ju bara kul, det är bara härligt. Så utnyttjar jag det? Ja.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. WarbyParker.com/covered.
Hey, Dave.
Yeah, Randy.
Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas?
Maybe sublimely soft.
Or disgustingly cozy.
Wait, what?
I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself.
And for those facing homelessness.
Because one purchased equals one donated.
Wow, did we just write an ad?
Yes.
Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase.
Det är klart att du är förknippad med att du är vit och du är bög och alltihopa det här och du står upp och sånt här. Och det är klart att det är ungefär som jag är förknippad med det här. Så nu, även om jag kommer ut privat och ska ha bilen rekonditionerad eller inte, så springer ju hela jävla de som jobbar där.
Ja, men nej, nu kommer allt.
Ja, visst. Eller jag sitter på restaurang och beställer och så ser man genom köksfönstret försvinner både ägaren och sånt här. Sånt har hänt liksom, va? Men man är ju så, ja, men det är klart, det är...
Fast jag
både du och jag spelar ju på varandras
ja, exakt.
Image,
och jag tänker så här, jag tänker på min mamma. För mamma säger alltid till mig så här, och jag önskar att folk fick se mer av liksom den seriösa sidan. Ja. Och med det så är mamma också jättesupportiv i det komiska.
Men vad är din seriösa sida? Om jag skulle fråga din mamma.
Men min seriösa sida, det är absolut ett brinnande socialt patos för människor. Och för det här, när man handgripligen går in. För när jag tänkte på kriget i Ukraina till exempel. Ja. För jag blev också jätteupptagen av det, som alla blev.
Ja.
Så finns det ju jättemycket politik att försöka förstå. Och Putin och det. Och samtidigt tänkte jag så här, ja men... Till syvende och sist så är det ju människor. Det är människor som har ett liv i städer i Ukraina. Du och jag kommer troligtvis inte behöva överleva.
Nej.
Vi jobbar och tjänar pengar för en välfärd. Mm. Men vi behöver inte göra det för att överleva.
Nej.
Om man tänker på de här tjejerna från öststatsländerna till exempel som prostituerade sig. Mm. Det är inte ett val.
Nej.
Det är inte ett val. Och många, och nu går jag igång. Alltså många säger så här, men ytterst är det ett val. Och jag menar, har man valt att prostituera sig? Nej, det har man inte gjort. Alltså, du kan inte för ditt liv förstå. Nej. När du står, om du står mellan det och döden, jo okej, okay, visst, det kanske är ett val då. Men vi kan aldrig någonsin.
Nej.
Och kan jag använda min plattform till att, om det är så att samla in pengar eller påvisa frågor och så här, då är väl det fantastiskt.
Det skjuts alltså, sprängs, skjuts, mördas mer i Sverige än något annat land. Nu hörde jag på radion här att de är rädda att det här smittar till andra länder i Europa. Mm. Varför? Vad är din förklaring?
Tänk, alltså tänk dig Janne, om vi satt här och kom på svaret till det.
Ja, ja.
Då, alltså, jag önskar att jag kom på svaret.
Jag tror
men har du exempel på länder som har lyckats med sin integration? Som har...
Jag kan ju säga, jag har ju varit mycket i USA till exempel, där är det ju segregerat. Du kan komma till Kalifornien, San Francisco, asiaterna bor där, Filippinerna bor där och sånt där. Men de har jobb, de är inte i någon bemärkelse ändå integrerade på det sättet.
Ja. Jag har så svårt att se hur man kan, och jag menar USA som du säger, som ibland tas som ett exempel på, där integrationen är så misslyckad så att man har snarare bara byggt ett samhälle som bygger på att man accepterar att det är så.
Ja.
Istället för att jobba emot det så är man så här... Alltså målet skulle ju bli att Barack Obama blev president. Inte att han blev den första svarta presidenten.
Nej, nej.
Att det ska inte vara ett epitet.
Nej, nej.
Alltså lika...
Ja.
Jag tänker så här, målet med HBTQ till exempel, det är ju att vi inte ska behöva komma ut längre. Jag tänker så mycket...
Ja, jag fattar.
Jag fattar. Liksom, min kärlek till Skellefteå gjorde att jag blev så engagerad i hockey och tycker hockey. Och sport är ju spännande på sättet att det förenar ju folk oavsett religion, hudfärg, sport eller någonting annat. Och så är det mycket prat om så här, men när kommer den första elithockeyspelaren ut som homosexuell? Och så tänker jag så här, ja men det bästa vore väl om han aldrig kom ut. För han vill ju spela hockey. Varför ska han... För det som händer när han sätter på sig regnbågsflaggan, det är att han blir martyr. Då ska han plötsligt bli den första homosexuella hockey. Han vill väl bara, han vill vara homosexuell och spela hockey. Låt honom... Alltså, det som hände med Anton Hysén till exempel var ju att han blev ju upplåst till skyarna och över hela, blev världspressen första. Så börjar man... Titta lite på att han spelar inte fotboll på elitnivå. Det trodde man ju utomlands. Att det här är svenska landslag. Han är första. Och det är lite farligt att skapa de där homosexuella galjonsfigurerna. För de vill ju bara spela. Jag är övertygad om det är klart att det finns killar inom SHL som är homosexuella. Låt dem böga. Det spelar väl ingen roll vad de gör. Liksom, det där kommer jag aldrig ha förståelse för.
Egentligen ska inte det betyda någonting i den bemärkelse. Är han homosexuell? Han har rätt att vara det. Ja. Det ska inte jag lägga mig i. Men jag behöver inte säga hylla honom för allt då.
Eller? Och det är det jag menar. Men det är samma sak om du blir den första somaliska och vinner stora journalistpriset till exempel.
Ja,
men då det förtar lite av din journalistik.
Ja,
ja men jag är ju journalist framför allt.
Ja.
Sen råkar jag vara född i Somalia. Ja, det är väl en annan sak.
Ja, ja.
Men då ska det följa med dig hela tiden. Som att, och att han fick det trots att han är somalier. Så fint.
Vad gör dig rädd idag? Vad är du rädd? Du måste vara, alltså, jag är ju rädd just för såna här grejer som är Ja, du vet, jag är ju rädd att gå till läkaren och jag är rädd att bli...
Är du det? Har du alltså,
ja, absolut, absolut. Så in i helvete.
Jag är också hypokondriker av rang.
Alltså, är du det?
Ja, men nu går jag i internetpsykiatri, vilket är superbra.
Vad sa du?
Jag går i internetpsykiatri för att lära mig KBT. För jag hade, du vet, jag har haft... I julas hade jag ett plötsligt hjärtstopp och två blodproppar. Trodde jag ju själv. Och, ring, och 1177 stackarna, de är ju... De känner nästan igen den och bara hej hej far. Ja, ingen fara, det är bara en blodpropp. Men annars så skulle jag nog säga att jag är rädd för samhällen som blir uppskrämda. Mm. Jag är rädd för att alltså jag ser så det som händer nu i med Ryssland att det skrämmer upp alla och att det skapar ännu mer isolering. Mm. Att folk går runt och ja, men det, du vet, det kommer bli krig i Sverige också. Vi kommer se cyberattacker. Vi kommer se... Och det där tror jag är jättefarligt för att alltså det blir ju ett makt
i sig.
Ja, liksom, men, för ledare som Putin till exempel så blir ju skrämselgrejen blir ju en makt. Att så här, jo, det kanske inte kommer att komma stridsplan liksom, till Sverige, men det kommer att ske och du vet. Jag tänker på min pappa, jag kommer ihåg, pappa är 45 och vi satt uppe i stugan i Hälsingland, de var stuga långt
upp. Både din mamma och pappa lever?
Ja, och de har varit gifta i över 40 år, så att jag är bortskämd med en kärleksfamilj. Men så, och så började jag och mamma prata om så, men liksom, hur stort är Ukraina? Du vet, så här. Och så började vi googla, och min pappa blir aldrig upprörd. Han är världens snällaste människa. Men då blev han så här, nej, ni ska inte sitta och googla Ukraina. Du vet, Putin, han ser det där. Han kan se vad ni googlar. Sen trycker han på knappen. Och då tänkte jag, pappa är ju tvärsnitt av...
Han blir paranoid.
Ja, men det är ju också så medelsvensk som fungerar, tror jag. Man kommer från en generation som inte förstår internet. Man förstår inte riktigt, men man förstår att han håller koll. Mm. Och så blir jag så nyfiken och frågar pappa, men du, det här trycka på knappen, tänker du att... Tänker du att det är en knapp han har på som att sitta och nu trycker jag.
Men det är ruggiga tider nu ändå. Alltså det går inte bara alltså det är riktigt ruggiga. Jag kan få mardrömmar och just det här. Jag kommer ihåg för ett år sedan då så fick väl Leon då som är 18 nu då första gången så här. Om det var inkallelse eller något sånt här. Och jag sa, du kommer aldrig behöva göra lumpen som jag gjorde. Och så där. Det finns inte på kartan. Och så kom detta, va? Han sa väl att han inte hade lust. Alltså, men nu behövs det kanske. Det kommer att rekryteras. Ja. Vi har ju en helt ny värld nu i Europa. Och jag har haft en idé faktiskt ihop med ett produktionsbolag att försöka närma mig Putin och få göra en intervju. Liksom, va? Men det finns inte en chans. De rådgivare vi har haft sa, nej, det är ingenting.
Då tänker jag så här. Ja. När det är helt omöjligt. Man tänker så här,
det är egentligen skulle man inte ge sig det.
Nej, men, och då tänker jag att det finns alltid något litet hål där det bara slinker igen. Det plötsligt blir så där. Han tänker väl kanske jag, Janne Josefsson och far och grot honom podd och det där är helt ofarligt. Ett, ut tre så sitter han här med hela ryska staden.
Nej, men hade jag menat riktigt allvar med det ordentligt så skulle jag ju naturligtvis ta mig till Moskva. Och så hade jag liksom gått den vägen. Va? Men ja, jag vet inte. Hade det varit för... 3-4 år sedan när jag verkligen jobbade med Uppdrag granskning så hade jag nog gjort det. Då hade jag tagit med mig en fotograf och så hade vi dratt och så får vi se hur det går, va? Jag saknar också intervjuer med ryssar. Jag skulle vilja sitta med ett gäng ryssar som har förståelse för detta som sker här nu. Jag menar, hur tänker ni? Vi har för lite av det tycker jag i media. Alltså, förstår du?
Men de är ju också... Alltså det som är svårt... Jag har en kompis som är känd. Och som är rysk. Och hon blev ju jättejagad direkt. Och grejen, då vill man ju ha också någon som ska stå till svars. Hur kan du liksom? Och alla ryssar är inte Putin. Och Putin är inte alla ryssar. Det är ju det som är så svårt. Men jag måste bara berätta för en sak. Jag tillhörde ju den generationen som hade sista obligatorisk mönstringsplikt. Och jag ville ju inte för mitt liv göra militärtjänst. Jag tyckte det var hemskt då, liksom. Och så kom jag till kuratorn, man kommer ganska psyken. Och så sa, hade hon sett att jag hade gått i terapi eller något sånt där, som frågade vad liksom, speciellt, ja, jag var olyckligt kär och sådär. Jaha, och så, hon var inte kär tillbaka då. Nej, det var en kille. Jaha, sa hon. Och så började hon skriva jättemycket på datorn. Och så, du vet, jag ska vara helt ärlig med dig. Om man är homosexuell så brukar det låta folk får välja. Egentligen så måste jag skriva in dig på grund av kvotering. Mm. För vi behöver ju homosexuella kvinnor och invandrare.
Ja, 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 ja.
Men jag brukar låta för det. Och jag sa, men jag vill ju inte göra det här. Nej, men då, vet du vad? Då skriver jag ut det sånt. Och så börjar jag skriva en. Så tittar hon på mig och sa, men du, det är ju mycket killar. Så hon...
Men hon gjorde nästan, hade hon sagt att det tar vi inte in i en sak. Ja. Men när hon sa att du får själv välja, ja, det var väl skit.
Det var jätteschysst. Men det var så roligt att hon sa, men det är ju mycket killar. Jag skulle bara, ja, du vet vad, skriv in mig.
Du, jag har bara två grejer kvar, tänkte jag säga. Det ena är livets mening.
Åh, alltså du är ju en journalist som håller det på en väldigt lätt och glättig nivå. Det är så skönt. Vet du vad? Livets mening tror jag är att ha roligt och njuta i det lilla. Att hitta njutningen i det lilla och ta sig tid att njuta i det lilla.
Mm.
Göra saker som man tycker är... Om man vet att ta sig tid och göra saker som man tycker om. Och det behöver inte vara att gå på spa eller åka på en resa. Utan det är de här lätta grejerna i vardagen.
Mm, mm.
Jag tycker jättemycket om Sankt Agyr, ost till exempel.
Det är samma här.
Ja. Köp en Sankt Agyr.
Och den är väldigt billig. Är det
billigt idag?
Ja, det är billigt. Det är ja. Liksom plötsligt.
Vet du att Sankt Agyr kostar lika mycket som margarin?
Den är jättegod.
Ja.
Är det livets mening?
Ja, men sådana saker. Och att vara... Omge era människor som ger energi.
Oh.
Och inte folk som tar energi. Och träffas.
Oh.
Alltså det ska jag säga, träffa. Oh. Sätt inte upp sån, och det så. Nu citerar jag rakt av taxichauffören som körde hit mig.
Oh.
För han sa så här, han var från Turkiet och så han hade bott i Sverige i... Han kom hit på 60-talet.
Oh.
Och så frågade jag så här, kan du längta tillbaka? Han bara, ja gud, sa han, jag kommer flytta direkt när jag går i pension tillbaka till Turkiet.
Han sa det.
Ja, men han sa, jag älskar Sverige. Och Sverige, det är det finaste folket, det är det givmildaste folket. Men ni är så fruktansvärt osociala. Ja. Han sa, man ringer någon och då säger de, ska jag komma över? Ja, vänta, jag ska kolla med Karin. Ja. Karin, ja, nej. Men du, ska vi säga nästa lördag klockan 7? Ja,
och han bara, där har du en jäkla skillnad.
Ja, vem vet nästa lördag klockan 7?
Där har du kulturkrock.
Ja, och det kan jag sakna utan att exotifiera, men träffas oftare och träffas enkelt. Det behöver inte vara. Men då kör vi middag hos oss. Hur ser det ut för den 23? Det är så med Sverige. Du vet vad, jag har lite tråkigt.
Men så var det inte i Italien när du bodde där, va?
Nej, så var det aldrig i Italien när jag bodde. Jag har lite tråkigt nu, kan jag komma över? Ja, men kom över. Och så tog mig, vad har du i kylskåpet? Ja, men vi har det där. Och så kokar man ihop något. Att, jag fick en sån här, man får ju i livet några uppenbarelser, eller man får såna. Och min bästa kompis mamma gick bort. Och det var många år sedan. Ja. Och så satt vi på hennes dödsbädd och vakade vid hennes sida. Och då tänkte jag när vi satt där, att det är ju det här som kommer definiera ditt liv.
Mm.
Det är vilka som sitter på kanten här. Det är inte vilken lön du har haft. Det är inte vilken bostad du har haft. Det är inte vilken bil. Nej. Det är inte vilket avtryck du har. Det är de som sitter här på kanten som kommer definiera ditt. Så se till att vårda de relationerna.
Ja.
Känner du dig ensam?
Jag? Ja, jag kan känna mig ensam här. Men jag går ju ut och folk, jag tjatar med folk och sånt där. Men i vissa stunder, framförallt nu när jag lever ensam och inte i ett förhållande då, så kan jag ibland känna, men inte jämnt och inte alltid och kanske inte så ofta. Men visst fasen kan jag känna mig ensam.
Det är... Och då tänker jag så här, styrkan i det. Det är att inse att alla känner samma sak.
Ja.
Alla känner den då.
Ja.
Så tänker man att det borde vara så lätt att bara lyfta luren till någon och säga, du, fan, ska jag komma här? Jag tar med mig en liten bit Sankt Agyr och så kommer jag.
Men då är vi klara med livets mening. Men då, en grej som jag frågar alla nu med det, och det är en tjejkompis jag har som sa, du måste, hon jobbar med massage och sånt på ett bad, och hon känner ju hur människor kan må liksom genom att ta och sånt där, och ibland får hon en oerhörd kontakt med vissa som öppnar sig och sånt där. Men hon säger, det här måste du fråga, och det är två frågor, de är väldigt korta. Det ena är, när du är sådär 6-7 år, kan du minnas dig tillbaka något tillfälle överhuvudtaget då i den åldern när du kände sånt där, wow, nu känns det så himla härligt och gott.
Ja, direkt.
Ja.
jag hade väldigt livlig fantasi och var väldigt snabbt väldigt verbal. Mm. Talet blev liksom ett vapen för mig. Ja. Och det berättade historier sådär. Och så plötsligt såg jag att jag fick fröknarna på förskolan. Och liksom, ja, jag kunde fånga dem i min berättelse. Ja. Och jag berättade sådana historier så att mamma och pappa stackarna fick komma, ja, liksom, ja, och dementera. Mm. Jättemålande, jag blev jagad av en älg och det var en tjej som trillade ner i ett hål i vattnet och de lyfte upp henne med en lyftkran. Mm. Och hon hette Ramona och det hade sådär jätte... Och när jag såg så här berättandets kraft,
ja,
att kunna sitta ner och berätta, ja, för egentligen så är det faktiskt det jag gör som komiker också. Jag berättar historier, ja, ja. Jag berättar historier i radio, jag berättar historier i tv. Folk vill väldigt gärna höra historier.
Där har du nästan svarat, så det är där, om man skulle säga idag, mm, när du ska känna samma, ja, lycka.
Då är det där.
På scen.
Ja. När man, de där stunderna när man fått, ja, möte med publiken.
Ja.
Och där man får berätta historier. Där rummet som man är i blir som en parallell universum. Att nu är det, ja, bara vi här.
Ja.
Och utanför finns inte. Ja. Och så får jag berätta historien. Ja. Och man ser hur folk bara brister ut i ett asgarv. Ja. Och får,
oh,
skratta och liksom få vara glada. Och liksom.
Ja, det fattar jag.
Ja.
Det fattar jag. För det syns på dig i ögonen.
Ja, att, ja, det älskar jag.
Farao, tack för att du kom.
Ja, men du...
Jävlar, vad kul.
Nej, men jag tyckte det var helt fantastiskt. Jag tyckte verkligen att det gick för fort. Alltså, man älskar ju honom. Det måste jag säga, det är liksom verkligen den bilden som jag kommer ta med mig. Att... Jag är förvånad över hans sociala pat och hans ödmjukhet, hans medmänsklighet, hans... Jag har nog som många andra haft idén om att det har varit liksom mikrofoner som har tryckts ner i brevinkast och försökt trycka sig genom dörrspringor och liksom ställa folk mot väggen och skipa rättvisa till vilket pris som helst. Men det är också en människa bakom journalisten på något sätt. Och det kändes... Det gick alldeles för fort, det är vad jag känner. Man skulle vilja sitta... Jag skulle kunna tänka mig att ta en hel kväll, en middag med Janne Josefsson. Jag hoppas ju verkligen att jag och Janne kommer att träffas igen efter det här. Det hade jag tyckt var väldigt kul. Han är ju, alltså, samtidigt svårt, han är ju liksom socialt slipad. Så man vet ju inte om han tänker, ja, leverera, fakturera. Då var det gjort. Vad hette han, bögen? Fabian, skitsamma. Och jag går härifrån helt nyförälskad.
Det var en otrolig överraskning faktiskt. Men vilken person, alltså. En sån... Och det här jävla skrattet, alltså. Det är ju helt magiskt. Det är klart, det skulle man få höra det 10 gånger om dagen så kanske man inte hade orkat med det. Men, nej, men han... Hela hans sätt att uttrycka sig, reflektera, se på livet, livets mening. Att han... så starkt har påverkats av några reportage som jag och Hannes Rådstam gjorde om trafficking för 22 år sedan eller vad det var. Liksom. Det är ju helt jävla otroligt. Helt otroligt. Ja, det gör mig jätteglad. Verkligen.
Thank you for listening to this Polpo original. You've been amazing.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Hey, folks, it's Mark Maron from WTF. I've been talking to all kinds of famous people in my garage since 2009, including a sitting president.
You know, I don't imagine you were flying in here on the chopper thinking like, you know, I am nervous about Mark.
No, I wasn't.
Okay, well, that's good.
That would be a problem.
It would be a problem.
If the president was feeling stressed about
it. Coming to my garage.
Coming to your garage.
And now there's even more WTF when you subscribe to the full Marin to get weekly bonus content and all WTF episodes ad-free. Listen to WTF wherever you get podcasts and subscribe to the full Marin at go.acast.com/WTF.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.